sydost 4, Ölands norra udde syd 9. Harstena och Hoburg syd 6, Östergarnsholm saknar tyvärr uppgift, Fårösund syd 5 och Gotska Sandön saknar också uppgift. Landsort syd 9, Skarpö syd 4, Svenska Högarna syd 8, Söderarm syd 7, Finska Ute syd 8 och dålig sikt. Nyhamn syd 11, Märket sydost 10, Örskär sydost 6 och dimma. Äggigrund, Kuggören och Brämön alla syd 5. Lunge syd 4, Skagsudde ost 1, Jänesklubb nordost 1, Holmen sydväst 2, Bjureklubb syd 8, Piterönskär syd 3, Rökallen sydost 8, Kemifyr syd 5 och slutligen Storön sydost 3 meter per sekund. Och det var allt jag hade för den här gången. Slut från SMHI.
Här är Ekot klockan 10. I Polen har nu båda presidentkandidaterna utropat sig till segrare efter dagens mycket jämna presidentval. David Rasmusson, vår korrespondent i Warszawa. Vad är det som händer egentligen?
Ja, vi fick ju en vallokalsundersökning här för en timme sen som visade att Rafał Trzaskowski, borgmästare här i Warszawa, och premiärminister Donald Tusks kandidat fick 50,3% av rösterna, medan hans motståndare Karol Nawrocki, som stöttas av nationalkonservativa Lag och rättvisa, fick 49,7%. Det är lite grann som man brukar säga i USA, too close to call.
Vad kan det få för konsekvenser att det är så jämnt och att båda dessutom säger att de vunnit?
Ja, konsekvensen är väl att det kommer att dröja innan vi vet vem som faktiskt har vunnit det här valet. Det lär vi veta någon gång imorgon bitti när rösterna är färdigräknade. Att båda säger att de har vunnit, ja, det måste de nog göra i det här läget. Men det kan ju bli en debatt senare och anklagelser om kanske valfusk eller att valet är stulet på något sätt. Men det är lite för tidigt att spekulera i det.
Tack så mycket, David Rasmusson, alltså på plats i Warszawa. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio Play. Ryska bombflygplan värda nära 70 miljarder kronor förstördes i ukrainska drönarattacker mot ryska flygfält idag. Ukraina ska ha förberett operationen länge, det rapporterar vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren.
Det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare. Inte från ukrainsk mark, utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilarna.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation, och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen, och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Säger Maria Persson Lövgren i samtal med Katarina Bojve. Och i en kommentar om Ukrainas attacker säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide till VG att kriget startades av Ryssland och att Ukraina har rätt att slå tillbaka mot militära mål över hela Ryssland. Han säger också att Ukraina än en gång visar att landet håller sig till folkrätten och bara angriper relevanta militära mål, till skillnad från Ryssland som ofta attackerar ukrainska städer och dödar civila. Israels militär tillbakavisar nu uppgiften om att det var den som skulle ha öppnat eld vid ett center där mat delades ut till hungriga invånare i Gaza. I ett uttalande skriver armén att resultatet av en första utredning visar att den inte öppnat eld mot civila som befunnit sig i närheten. Nasser-sjukhuset uppger för Ekot att över 30 personer dödades i skottlossningen, men vem eller vilka som sköt är oklart. I Mexiko har 12 personer dödats vid en brand på ett drogrehabiliteringscenter. Brandorsaken är ännu oklar, men tidigare har drogkarteller i området attackerat liknande rehabiliteringscenter i försök att tvångsrekrytera patienterna. Så Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentligheter och att mänskliga rättigheter har kränkts. Staten borde erkänna de kränkningarna och be om ursäkt. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade ska stärkas. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över södra Norrland mer moln och på många håll regnskurar. I norra Norrland regn som långsamt rör sig bort norrut. Temperatur omkring 15-20 grader i söder och 5-10 i norr. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Politiskt vägval i Polen idag och Europa följer med spänning. Klimatfrågan har hamnat i skymundan av andra kriser, men inte för alla.
Det känns så fint när jag tänker på att jag inte längre lever som att vi har 4 jordklot.
Sen om sommarens dofter och om turister som väljer kylan i norr framför solsemester. Och så Katarina Barling om partikulturer på gott och ont.
Stenevis bok kretsar runt hennes osynliga motståndare. Kanske var den allra svåraste motståndaren ändå kulturen i Miljöpartiet.
Hör panelen också. Och i vår andra timme ska vi till Sydkorea.
Sydkoreas kvinnor hanterar på flera områden den värsta könsdiskrimineringen bland världens utvecklade länder. Till exempel det största glappet i lön. Kvinnor tjänar drygt 30% mindre än män.
Sen om Elon Musks sorti från Vita huset, satir med radioskugga och om spelet kring NATO-ländernas upprustningsmål, bland annat. Krönikör Helena von Schweiberg. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Linnea Wannefors och idag gick alltså Polen till val, den andra och avgörande omgången av landets presidentval. Ett val som anses vara ett av de viktigaste i Europa i år. Med oss nu på en av kandidaternas valvaka finns vår korrespondent David Rasmusson. Du David, hur är stämningen där du är?
Lite lugnare nu skulle jag säga, men för ungefär en timme sen när man presenterade vallokalsundersökningen så jublades det här på Rafał Trzaskowskis valvaka i Warszawa. Det visade sig att han då fick 50,3% av rösterna, men marginalen till hans rival Karol Nawrocki, ja, den är hårfin. Han fick 49,7% av rösterna i den här vallokalsundersökningen. Så att det är lite som man brukar säga i USA, it's too close to call.
Men hur kommer det sig idag att kandidaterna, för båda två har ju gått ut och sagt att de är nära att vinna om inte annat?
Det tror jag är någonting som de måste säga nu för sina anhängare. Och det är ju så pass nära så det är ju ingen här som vill ge upp. Jag hörde ju att Karol Nawrocki sa att vi kommer vinna i natt. Alltså när rösterna är räknade. Men som sagt, det här är otroligt jämnt.
Vad var det för Polen som gick till val nu?
Det är ett polariserat Polen och det har det varit länge. Och den här polariseringen bara fortsätter. Man kan säga att anhängarna till de här två lägren, då pratar vi alltså om medborgarplattformen där, som nu styr landet, där med Donald Tusk som premiärminister, är åt mer centrumliberala hållet, medan vi ser den andra sidan som nationalkonservativa, lag och rättvisa. Det finns en stark splittring mellan de här grupperna, och till exempel så tittar man på medier, vilka medier man följer, så skiljer det sig väldigt mycket åt. Man följer medier som mer eller mindre stöttar den ena eller andra sidan. Det påminner lite grann om hur det är i USA faktiskt, skulle jag säga.
Vi har också med oss Peter Jonsson, journalist, författare samt Östeuropakännare bosatt i Warszawa. Lite det som David här var inne på, det känns nästan som att man upprepar sig när man gång på gång skriver det som ett ödesval. På vilket sätt är det för Polen?
Ja, framförallt. Alltså, dels kommer det att avgöra hur den inrikespolitiska situationen ser ut under de närmaste åren i Polen. Och då framförallt om regeringen TUS kan genomföra de reformer som de gick på val på. Och det är ju bland annat abortfrågan, och det är framförallt en reformering av rättsväsendet som presidenten kan blockera och har blockerat och kommer att blockera om det blir Nawrocki som vinner valet, och som går att genomföra om det blir tvärtom om Trzaskowski. Det andra gäller utrikespolitiken, det vill säga inträdet i Europeiska unionen, inträdet i Ukrainas eventuella inträde i både EU och NATO, som kommer att försvåras om Nawrocki vinner. Det är de här två frågorna som ligger i skålen, i vågskålen. Därför är ju det här valet egentligen inte bara ett polskt val, utan det gäller hela Europa.
Och den här, du var inne på det, den här Ukraina-frågan, hur har den diskuterats i den polska politiken under veckan som har varit?
Det är ju då Nawrocki som har tagit upp och spelar på anti-ukrainsk politik. Och säger rakt ut att han aldrig kommer att medverka till varje medlemskap i NATO eller i den europeiska unionen. Så här finns ju då en risk för att Europas politik gentemot Ukraina blir förändrad om det skulle visa sig att Nawrocki vinner valet. Mm.
David Rasmusson, det har varit högt valdeltagande. Hur har stödet sett ut för respektive kandidat?
Det var ju 72,8% i valdeltagandet, vilket är högt med polska mått mätt. Och som vi sa innan, det är ju väldigt jämnt, 50,3 mot 49,7. Man får också komma ihåg här att det här är många som nu kanske inte egentligen röstar på den kandidat de helst vill se. I den första rundan för 2 veckor sedan så var det ju 13 kandidater som ställde upp, och sen blev det bara 2. Så det är många som kanske har fått välja det minst onda, så att säga, eller röstat negativt på den kandidat man röstat mot den kandidat man absolut inte vill se. Vad som är intressant tycker jag är ju att många unga har ju då inte röstat på de här 2 etablerade partiernas kandidater, utan antingen gått långt åt höger eller långt åt vänster. Och många unga som jag har pratat med, de är ganska trötta på det här som man beskriver som ett, ja, mer eller mindre tvåpartisystem i Polen.
Mm. Du pratar ju om det här att man kanske inte röstar på direkt någon kandidat, men det är ju väldigt jämnt mellan kandidaterna, vilket betyder att en stor del av befolkningen kommer att bli besviken på resultatet. Vad får den här splittringen för konsekvenser?
Ja, den lär ju fortsätta helt enkelt. Det är ett väldigt polariserat land, och det växer mer misstro mellan grupperna, mellan stad och land. Trzaskowski, han är ju borgmästare här i Warszawa, och det är ju i de större städerna han har sin starkaste bas, medan Nawrocki och lag och rättvisa är en betydligt starkare på landsbygden.
Mm. Du, en kort fråga bara på slutet, Peter Jonsson. Hur viktigt är det här valet för Donald Tusk?
För att han ska kunna genomföra den här politiken som han gick till val på för 2 år sedan, alltså 2013, så behöver han en president som han kan samarbeta med. Och om Navrotsky blir vald så kommer han att sätta stopp för det här. Och i längden så utgör det ett klart hot emot Donald Tusks politik och hans ledarroll.
Och allra slutligen då, David Rasmusson, när kan vi vänta ett resultat?
Förhoppningsvis har vi ett resultat när vi vaknar i morgonbitti.
Tack så mycket, David Rasmusson, vår korrespondent, och Peter Jonsson, journalist, författare samt Östeuropa-kännare, båda på plats i Warszawa. Med det har det blivit dags att lämna över till morgonens upplaga av programmet med Nina Benner.
Det ska handla om det oroliga omvärldsläget nu och den skillnad och det som blir en konsekvens av det, nämligen att klimatfrågan har hamnat längre ner på den politiska agendan på många håll. Kanske också för många privatpersoner. Samtidigt så pekar nästan alla kurvor åt fel håll. Utsläpp ökar, arter utrotas i rask takt. Konsumtionen av material i Sverige har ökat med 25% sedan 2010. Vi ska träffa en person nu som gjort ett annorlunda val. Åsa Axelsson i Umeå, som dragit ner på familjens konsumtion till något som liknar en 70-talsnivå och därmed minskar sina klimatavtryck.
Öppnar vi dörren. Du ser, där har vi första rödisen.
Wow, den skiner röd uppe i jorden där.
Mm, så kan vi gå ut och plocka ända från 1 juni ungefär, så kan vi äta obegränsat av gröna blad varje dag. Det känns väl lyxigt.
Vi kikar in i det lilla växthuset i trädgården hos författaren Åsa Axelsson i Umeå. Hon har dragit ner rejält på sin konsumtion.
Det känns så fint när jag tänker på att jag inte längre lever som att vi har 4 jordklot. Det gör ju medelsvensken. Nu ska vi vattna. Spenat och sallad och rädisor och morot. Och det här har jag skapat. Det var gräsmatta från början. Och nu har det blivit så att nästan hela trädgården är fylld av grönsaks- och bärodling och de här äppelträden. Vi konsumerar för ungefär 200 000 mindre per år nu. För det första, maten. Där har vi dragit ner med 70 000 per år.
Ja, med egen odling, mer hemlagat från grunden och billigare inköp har familjen sänkt sina kostnader rejält.
Och här är mitt experiment. Jag har satt gråärt och det blir då en väldigt proteinrik mat. Som en böna, fast mycket mer protein än vanliga bönor.
Det började med att Åsa Axelsson blev utbränd och inte längre orkade jobba som lärare. Då, för snart 10 år sedan, handlade omställningen om att pressa ner utgifterna när familjen inte längre drog in lika mycket pengar.
Nästa grej som man sparar mycket, det är ju semestern. En typisk semester i mitt nuvarande liv kostar 1000 kronor för en veckas semester. Och då är det alltså jag och 2 barn. Om en vuxen betalar åker vi 2 barn gratis på tåget. Och så åker vi då till Gällivare till min pappa. Bor hos pappa och så gör vi jättehärliga gratisaktiviteter som vandrar runt Nålajärvi i midnattssolen. Det är en sjö. Välkommen till våran gamla soffa och dynorna. Då har jag sytt av en gammal madrass och ett tyg som jag hade hemma. Så den var, allt det där är gratis. Mycket bekväm, och så matchade husväggen här med den gula färgen.
Det är snart 10 år sedan som du började den här omställningen. Mm. Vad är drivkraften idag? Alltså vad är det som gör att du håller fast vid den här nya livsstilen?
Egentligen så är det här inte alls något konstigt som vi lever nu. Det är ju egentligen precis som jag har levt när jag föddes på 60-talet och när jag var barn på 70-talet och när jag var ung på 80-talet. Det var ju sen någonting hände. Något egentligen galet snurrande. Det var det här som kallas för ekorrhjulet. Med köpa alldeles för stort hus, bygga om hela huset, vansinnesrenoveringar. Nu har mitt liv återgått till det normala. Så kan man ju se det. Jag fick för mig en dag att jag skulle likna det vid en sån här buffé, en hotellfrukostbuffé, när vi kan välja på allt från hela jorden och obegränsade mängder, och vi lassar upp på tallrikarna och så smakar vi lite ditt och datt och så bara slänger vi resten, alltså går och hämtar något annat som är godare och så slänger vi det också. Jag kan få väldigt dåligt samvete när jag tänker på allt vad jag har gjort och flugit och vansinneskonsumerat, men vi visste ju inte mer. Jag visste i alla fall ingenting. Utan det man fick höra var att det är väldigt, väldigt viktigt att konsumera så att hjulen ska hållas rullande och tillväxten ska öka. En dag kan hela världen stå ibland, så kör för kung och fosterland. Köp mera, spendera så mycket som ni kan, för kung och fosterland.
Konsumtionen av material i Sverige har ökat med ungefär 25% sedan 2010. Det material som plockas från naturen och in i det svenska samhället, till exempel byggnadsmaterial, kläder och elektronik. Och vår konsumtion per person ligger långt över genomsnittet för världen och även EU-snittet enligt Naturvårdsverket. Globalt har utvinningen av naturresurser nära fyrdubblats sedan 70-talet enligt FNs internationella resurspanels rapport, som kom förra året. En av ledamöterna där är Anders Wikman med lång erfarenhet av miljöarbete. Bland annat satt han i Europaparlamentet för Kristdemokraterna fram till 2009. Idag är han 80 år och skriver rapporter också för de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorgan.
Vår sista rapport konstaterar att alla viktiga miljöindikatorer globalt idag pekar neråt. Och det trots att vi då har hållit på i 35-40 år med så kallad progressiv miljöpolitik. Men det går åt fel håll. Vi är ju helt fixerade vid att BNP ska växa, och det är ett rent kvantitativt mått. Det säger liksom ingenting om kvaliteten. Det är så långt kvar tills vi har en förståelse för vad det är som driver på klimat- och miljöförändringar till det sämre. Och det är faktiskt den materiella konsumtionen. Den driver på. Och där är vi inte alls. Därför politiken, och det gäller för nästan alla partier, de gillar ju inte att prata om konsumtion. Därför då går man in och ger pekpinnar till människor om hur de ska konsumera. Så det vill man vill inte lägga sig i de frågorna. Men vi är i ett läge där man måste lägga sig i det.
Anders Wikman anser att konsumtionen och samhällets fokus på ekonomisk tillväxt år efter år inte bara är på väg att krascha naturens livsviktiga funktioner, utan också ekonomin.
En sak som ju är helt bizarr, det är att naturresurserna som utgör själva basen i ekonomin. Utan naturresurser, utan energi och material så kommer vi ingenstans. De finns liksom inte med i modellen, utan de tas för givet. Så jag skulle vilja säga att konventionell ekonomi är naturblind, och det är ett jätteproblem. Så vi skulle behöva sätta oss ner och göra om de här ekonomiska modellerna och gå från just kvantitet till kvalitet och jobba i samklang med naturen, och inte som ofta nu är fallet tvärtom.
Våra klimatutsläpp från konsumtion behöver enligt Naturvårdsverket minska från 8 ton koldioxid per person och år till 1 ton om vi ska klara Parisavtalet.
Hallå! Hej! Annika Nordlund, docent i psykologi vid Umeå universitet, som forskar om motiv och hinder för miljörelaterat beteende. Varför är det så svårt att få alla att ställa om?
En orsak tror jag faktiskt är det faktum att det är så mycket som händer i världen idag, så att det här med miljö och klimat är en fråga som kanske har, så att säga, kommit längre ner i hur viktigt det känns och hur oroad man är. Det påverkar naturligtvis vad vi är beredda att ge upp, därför det är ju ofta en känsla av att ge upp någonting. Sen tror jag att det handlar väldigt mycket om våra vanor. Vi är vana att leva på det sätt vi gör och konsumera på det sätt vi gör. Resa, använda de resurser som finns. Att ställa om kräver ganska mycket, tror jag, för många, är upplevelsen i alla fall. Vi får kanske inte alltid tydliga signaler från våra politiker om att det är omställning som behöver krävas. Vi behöver kanske belöna det goda beteendet. Vi behöver kanske bestraffa. Det kanske behöver bli dyrare, det skadliga beteendet.
Vi är tillbaka hos författaren Åsa Axelsson i Umeå och vi kliver in i den gula trävillan.
Ja, nu ska du få en tur av vårt kök som är original från 1971. Den fina falukorvsfärgen, eller ska man kalla det för tegel. Lite avskavt här och där. Men vi prioriterar att ha mer fritid och kanske lite fulare kök än att betala en massa pengar för det här. Jag tror att det är svårt för individen att se nyttan med någon förändring. Tvärtom är det ju så att det klimatsmarta oftast är dyrare för individen. Till exempel bensinbil är billigare än elbil. Icke-kravkött är billigare än kött från kravgård. Och kinesisk fliströja är billigare än en hemstickad ulltröja från den lokala fårfarmaren. Så det är ju såklart så man tänker. Varför ska jag punga ut med så mycket pengar? Och där tycker jag att samhället, de som våra ledare, skulle kunna hjälpa oss och guida oss och göra det enkelt att välja det som är bäst för hela planeten.
Men är det någonting som du känner att du har fått ge avkall på som känns lite tuffare än det andra? Att inte köpa?
Nej. Ingenting. Min livskvalitet har blivit bättre på varenda punkt.
Och reporter här var Magdalena Martinsson. Det här är Godmorgon världen, det är den 1 juni idag. Sommaren är på väg på riktigt. Och medan så kommer också sommarens dofter. Allt från hägg och syren till varma bilkupéer och tändvätska. Kanske är det så också att sommaren är den årstid som doftar mest. God morgon Linus Andersson, doftforskare vid Umeå universitet.
Ja men god morgon Nina.
Du, hur doftar det i Umeå denna morgon?
När jag kom ut så hade det regnat och nu skiner solen, så på cykelturen hit så kände jag lukten av björk, av hägg, av utspilld öl efter en festival tror jag att det var, och så sen lite cigarettrök från en passerande gångare.
Det låter som en underbar somrig blandning. Är det så att det luktar ovanligt mycket på sommaren, eller är det mer så att vi är utomhus mer och lägger märke till alla dofter?
Jo, men lukter består ju av luftburna molekyler som når vår näsa och vår slemhinna. Och är det varmt ute och är det fuktigt ute, då kommer de här molekylerna att bli mer aktiva så att säga. Så det, när vi tar en sniff så är det mer lukter som vi kan uppfatta när det är varmt och lite fuktigt ute jämfört med när det är kallt.
Mm. Jag vet att du gjorde en liten enkät om sommardofter nu i veckan. Vad fick du för resultat?
Ja, precis. Jag har varit så engagerad av den frågan ni ställde, så jag gjorde en enkät snabbt som attan. Och det var lite spännande, för det som är den mest somriga lukten, det är nyklippt gräs. Sen kommer syren, hägg, grill och solkräm. Och så en bubblare, skulle jag säga då, är duggregn. Så jag tycker att det var roligt, för att dels så fick vi svaret på frågan, men det var också väldigt engagerande. Folk slutade inte svara. De tyckte det här var en jätterolig fråga att svara på.
Hur doftar duggregn?
Det är en bra fråga. Förmodligen är det ett ämne som heter geosmin, som människor är otroligt bra på att känna lukten av. Det är alltså ett ämne som bildas av nedbrytningsprodukter, och man kan ana den när det liksom duggar och när dugg faller på varm jord till exempel. Och om du luktar lite grann på en rödbeta så kommer du känna samma upplevelse. Så det är egentligen det ämnet som förflyktigas av duggregnet och når våra känsliga luktreceptorer.
Mm. Och som du sa, det engagerade många. Jag känner ju själv att jag blir engagerad när du pratar om de här olika dofterna. Varför är det så? Vad är det som är känslomässigt engagerande med sommardofter?
Där kan man nog bara spekulera lite grann. Jag skulle säga att det kanske är lukter generellt. Man brukar säga så i mitt gebit som är luktforskare, att luktämnet eller luktsinnet skiljer sig åt lite grann från andra sinnen. Det är svårare att namnge lukter. Vi är mycket bättre på att namnge till exempel det vi ser och det vi hör. Och lukterna är också det kastar oss tillbaka längre i tiden. Så den här minnesaspekten tar oss tillbaka till när vi är yngre än hörsel och syn. Och det kanske eventuellt beror på att de områdena i hjärnan som bearbetar luktupplevelser inte är så språkliga utan mer minnesmässiga och mer emotionella.
Så att mer känslomässiga kopplingar till dofter än till andra intryck?
Ja, och det var också en fråga jag ställde. Jag ställde en fråga om just lukt och nostalgi. Och jag bad folk att bedöma vilka sinnen som triggade igång mest nostalgiska upplevelser. Och lukt var den klara vinnaren i den frågan.
Mm. Är det någonting som du tror att vi liksom rent biologiskt har haft nytta av? Eller varför är det så?
Ja, men förmodligen. Man ska inte underskatta luktsinnet att det bara har att göra med överlevnad. Men det är klart att det är viktigt för oss att om vi till exempel luktar eller äter på någonting som är dåligt för oss så ska vi inte göra det igen för vi ska undvika gifter och så vidare. Så jag tror att det finns en poäng med att ha ett bra luktsinne. För människor har ett förvånansvärt bra luktsinne. Vi kanske inte tror det i vår utvecklade värld så att säga, men vi har supersinnen när det kommer till lukt.
Ja, för jag tänkte just fråga det. Alltså, det finns ju starka dofter som syrenblom till exempel och som ju känns väldigt tydligt i delar av Sverige just nu. Och sen så finns det de här mer subtila dofterna, du nämnde duggregn. Men hur bra är vi på att uppfatta lukter om vi jämför med andra däggdjur till exempel?
Ja, men om man tar till exempel det här ämnet som jag nämnde, jasmin, så det känner vi i en sån, om jag skulle ta en liten droppe i kanske 10 såna här olympiska simbassänger så känner vi det ändå. Och vi är bättre i vissa avseenden till och med än hundar. Så hundar bräcker oss utan bekymmer när det kommer till fetter och proteiner. Men vissa fruktiga lukter och alkoholer, där är faktiskt människan bättre än hundar på att uppleva det eller känna det.
Mm. Vi pratade förut om den här enkäten du gjorde och det resultat du fick där klippt gräs kom nummer 1. Har du själv några tydliga sommardofter som du tänker på?
Ja, men jag tycker nog det, och som luktforskare måste jag nästan kunna svara på den frågan. Jag skulle nog säga att min favoritlukt som också knyts till sommaren, det är skvattram. Det är som en ört som växer i myrmarker. Det är som en pepprig och ganska syrlig lukt som är väldigt karaktäristisk till om man går i skogen och kommer till lite sankare marker. Den är ljuvlig.
Mm. En hel del personer fick ju nedsatt luktsinne efter pandemin, för en del sitter det där också kvar. Finns det något sätt att kompensera för det här speciella sinnet för att väcka liknande förnimmelser och kontakt med minnen? Jag tänker som det du beskriver om skvattram nu till exempel.
Ja, dels så kan man ju då tänka sig att det pågår ju forskning för att hjälpa människor med nedsatt luktsinne, till exempel efter covid. Så man kan faktiskt försöka luktträna lite grann själv om man har ett dåligt luktsinne. Men sen får man komma ihåg att vi har en sofistikerad liksom sensorisk apparatur i näsan. Och luktsinnet är inte det enda sinnet vi har i näsan, utan vi har ett som heter det triminala sinnet. Så om du luktar på ammoniak, eller om du äter chili, eller om du tuggar ett mentoltuggummi, så är det förnimmelser som vare sig är lukter eller smaker, utan just sånt här stickande, lite brännande eller kylande. Och om man då har förlorat luktsinnet, då kan man krydda på lite extra kanske om man ska äta och förlita sig mer på de sinnena.
Mm. Och till sist, sommardofter och nostalgi. Förändras sommarens dofter över tid, eller får de som är barn idag ungefär samma doftminnen, tror du, som deras föräldrar fick?
Alltså, jag, det var en ganska liten enkät, så jag såg inte några liksom åldersskillnader. Men jag skulle verkligen inte bli förvånad om sommarens lukter liksom skiljer sig åt lite grann. Vissa upplever till exempel att lukten av bubbelgummi är väldigt somrig. Och det beror ju på då att man tuggade bubbelgum när man var barn, så att säga. Och det gjorde ju förstås inte kanske min gammelmormor på samma sätt, så det tror jag absolut.
Tack så mycket, Linus Andersson, som är doftforskare vid Umeå universitet, och du får gå ut i den där björkdoftande sommarmorgonen igen nu.
Det ska jag göra.
Och medan många just nu planerar för sommarens semester, så har också ett alternativ till den blivit mer populärt. Vinterturism, till vad som beskrivs som kalla, mörka och exotiska platser, har ökat på senare tid. I Finland blev förra året ett rekordår för flygplatserna i den norra delen av landet. Men hårt tryck av turister innebär också påfrestningar för lokalbefolkningen. I Enare, samerkulturens huvudstad i finska Lappland, har man tagit fram råd och riktlinjer som ska hjälpa turister att uppträda på ett respektfullt sätt.
Snowmobiles work with balance. If you're here, you're too far. If you're here, you're too close.
Det är genomgång för dagens utflykt på snöskoter i skogarna i Enare i finska Lappland.
This red button over here, it goes up. Electricity goes in and here there is an orange button. Can you see it?
Dagens turistgrupp kommer från Frankrike och Nederländerna. För samtliga är det första gången på en snöskoter och Isaro, som är dagens guide, går noggrant igenom alla säkerhetsrutiner. Utflykten är ett exempel på de upplevelser som lockar allt fler att besöka norra Finland. Polarnatt, norrsken och den samiska kulturen beskrivs utförligt i turistbroschyrerna. Och förra året blev ett rekordår för flygplatserna i finska Lappland. 1,8 miljoner passagerare och en ökning med nästan 20% blev facit för de fem flygplatserna i Lappland. Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo och Tornio-Haparanda. Men med ökad mängd turister kommer också utmaningar. Kirsi Suomi, samordnare i ett projekt för ansvarsfull turism, berättar om de värsta övertrampen.
There was a funeral taking place and they were just about to take the casket out. And because they were wearing the Sami dress, the tourists started stopping already next to a church.
Helt utan respekt stannade turister och fotograferade när kistan bars ut från kyrkan vid en begravning, berättar Kirsi Suomi. Övertrampet kom av att begravningsgästerna var klädda i traditionellt samiska dräkter.
Everyday lives and festivities, if you wear in the Sami dress, are sometimes hard because people treat, or the tourists treat the locals as just some exotic objects.
Det här är ett exempel på hur vardagslivet krockar med turismen och blir betraktat som något exotiskt, säger Kirsi Suomi. Och fortsätter berätta om hur barn blivit fotograferade när de leker på skolgården eller hur turister kliver ända fram till bostadshus och tittar in genom fönstren.
Unfortunately, tourists started to stop them on the way home when they were walking home, or they were taking pictures of them on the schoolyards or kindergarten, so of course the parents were quite upset about that.
Jag träffar Kirsi Suomi i det samiska kulturcentret Sajos i Enare kyrkby, som beskrivs som den samiska kulturens huvudstad. Enare kommun är till ytan Finlands största, men har bara cirka 7000 invånare, varav ungefär en tredjedel är samisk. Och det är också de stora ytorna och bristen på tydligt markerade tomtgränser och avgränsningar som skapar en del av kulturkrockarna.
Hej, are you Kaja?
Yes.
I Lemminjoki, cirka 40 minuters bilkörning från Enare, träffar jag Kaja Palto.
I'm very happy that I'm here and far away from the centrums, because I like that it's not so much and not so busy.
Jag är glad att bo en bit utanför samhället så vi kan styra flödet av turister själva, säger Kaja Palto. Tillsammans med sin man och två söner driver hon en verksamhet som arrangerar utflykter i naturen kombinerat med information om samiskt hantverk och traditioner.
People, they can get the whole day experience here. First with art and then in the nature and Sami culture.
Efter en hel dag här har våra gäster lärt sig mycket om den samiska kulturen, säger Kaja Palto. Barnbarnen blir den sjätte generationen som förvaltar det samiska arvet på markerna där hennes man och barn är födda och uppvuxna. Och det är viktigt att berätta om den samiska kulturen och naturens betydelse för till exempel renedriften, menar Kaja Palto. Det är tyst och en vidsträckt natur. Vägen till Lemminjoki från Enare går på raka, breda vägar, utan möten och utan bebyggelse. Det är glest, folktomt på gränsen till ödsligt. Och för besökare från andra delar av världen som är betydligt mer tättbefolkade så kan det bli svårt att uppfatta gränsen mellan allmänt och privat.
They have not seen this kind of life like we hear it, that we have a lot of space around our house.
Ytorna och öppenheten är helt nytt för många, säger Gaia Balto, som själv upplevt hur besökare stått och tittat in genom fönstret på hus på tomten. Lokalbefolkningens reaktioner på mängden turister som också betedde sig allt för påträngande fick Enare kommun att ta fram riktlinjer för turister.
I can show you one more picture, which is here, because we actually have a law against frightening the reindeer.
Tillbaka i samiska kulturcentret Saios visar Kirsi Suomi bilderna som finns upphängda i entrén, som illustrerar de riktlinjer kommunen tagit fram. Det handlar om ett slags uppförande koder, en hjälp till besökare att förstå och en förhoppning om att turister och lokalbefolkning ska kunna mötas och samsas sida vid sida. För turismen innebär ju också arbetstillfällen och viktiga inkomster.
We try to tell which are the do's and don'ts, what you should do and shouldn't do when you're visiting the Sami homeland or the Sami land.
Och att turismen bidrar till ökad förståelse för samernas livsvillkor är samtidigt också positivt, konstaterar Kaja Balto.
Then it's good they know that here is that the nature is very important for us and for our reindeers.
Läs på och gör din läxa innan du reser, är Kirsi Suomis tydliga uppmaning.
So what I hope that people do their homework before they come. They actually get to know the place where they're going and if there's any information how you should behave or what you should do and what you shouldn't do, that they will read them carefully and behave in that way.
Och reporter var vår korrespondent Carina Holmberg. Nu en krönika, Katarina Barling.
För ett antal år sedan föreläste jag för en grupp miljöpartister. Efteråt ville några av dem ställa frågor och det blev en kö vid talarstolen. Sist i kön hamnade ett av språkrören. Det var inte tal om att hon skulle gå före de andra. Den där kön säger mycket om Miljöpartiets interna kultur. I andra partier är själva definitionen av ledare att man står först i kön, inte i Miljöpartiet. Vad beror det på? Det enkla svaret lyder förstås, för att Miljöpartiet inte har någon ledare. Miljöpartiet har språkrör. Miljöpartister skulle helst undvika alla former av ledare, men någon måste ändå föra partiets talan, därav språkrören. Två stycken för säkerhets skull, allt för att motverka maktkoncentration. Den som vill veta hur det kan gå om ett miljöpartistiskt språkrör ändå ser sig som en ledare kan läsa Märta Stenevis nyligen utkomna bok Andas, överlev. Hösten 2023 fick hon veta att anonyma medarbetare anklagade henne för toxisk toppstyrning. Enligt Stenevi fick hon aldrig veta vilka som stod bakom, något som väckte stark ångest och självmordstankar. I februari 2024 avgick hon. Stenevi medger egna brister, men anser att grundproblemet var partiets oklara organisation och konflikt om politiska vägval. Men partiet vill inte erkänna denna konflikt utan la skulden på Stenevi som person. Det ska understrykas att det här är Stenevis syn på saken. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiets bild är en annan än den Stenevi ger. En sak som Stenevi ändå är överens med Miljöpartiet om är att partiet har en självbild av att vara en snäll organisation, inkluderande och tillåtande. Och att man sätter en ära i att sprida beslutsfattandet. Sen går meningarna isär. Stenevi menar att effekten inte blir snäll utan mardrömslik. Ett parti där ingen har mandat, ingen kan ta ansvar och ingen kan hållas ansvarig. Allt bara flyter och när konflikter uppstår är det omöjligt att veta vem som är vän och vem som är fiende. Saken är bara den att det inte finns något motsatsförhållande mellan den snälla och den mardrömslika partikulturen. De är två sidor av ett och samma mynt. Och Miljöpartiets kultur är inte värre eller bättre än Socialdemokraternas kollektivism eller Moderaternas hierarki, för att ta ett par tydliga kontraster. Alla kulturer kan bli ett helvete, men helvetena ser olika ut. Den socialdemokratiska kollektivismens gemenskap och sammanhållning kan, om den urartar, leda till konformism och anpasslighet. Och den moderata hierarkins ordning och tydlighet har en baksida som heter rigiditet och översitteri. Och, för att återgå till Miljöpartiet, det anarkiska och mardrömslika tillstånd som Stenevi beskriver är i sin tur baksidan av en så kallad snäll kultur, som när den är som bäst präglas av jämlikhet och frihet. Det som i en situation utgör en gruppkulturs styrka kan i ett annat läge alltså innebära att styrkan förvrids och blir destruktiv. Stenevi beskriver hur hon först i vuxen ålder valde att engagera sig i Miljöpartiet. Först hade hon ingående analyserat partiernas program och funnit att Miljöpartiets idéer låg närmast hennes egna. Men partier rymmer så mycket mer än idéer. En massa människor till exempel, med ett alldeles särskilt sätt att förhålla sig till dessa idéer och den organisation som ska förverkliga dem. Det där undflyende fenomenet som kallas kultur. Stenevis bok kretsar runt hennes osynliga motståndare. Kanske var den allra svåraste motståndaren ändå kulturen i Miljöpartiet. När Stenevi beskriver hur hon såg på sitt uppdrag är det i alla fall på ett sätt som helt krockar med den kulturen. Hon ville övertyga, hon ville vinna. Hon ville vara tydlig, strategisk. Hon ville leda. Och hon ville inte ställa sig sist i kön.
Krönikör var statsvetaren Katarina Barling. Och nu är panelen på plats. Stig-Björn Ljunggren från Socialdemokratiska Sydöstran finns i Göteborg. Olof Ehrenkrona från Moderata Svenska Dagbladet och Annie Krona från Rödgröna Dagens ETC finns i Stockholm. Välkomna alla tre.
Tack.
Katarina Barling talade om partikulturer nyss. Ett parti är Socialdemokraterna. De håller kongress just nu, sista dagen idag, och ett nytt partiprogram har klubbats. Inför den här kongressen fanns det en del tal om att partiet skulle göra en vänstersväng. Och statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, menar också att det är vad partiet har gjort när han kommenterade S-kongressen. Håller panelen med? Har Socialdemokraterna tagit ett steg till vänster, Annie Krona?
Nej.
Olof Ehrenkrona?
Ja.
Stig-Björn Ljunggren?
Ja.
Ja, okej. Ja, vad är det för sorts riktning då, Stig-Björn Ljunggren?
Ja, alltså det här med höger-vänster funkar ju inte så bra längre. Vi har ju en så kallad högerregering som genomför nu en av de mest ambitiösa industriprogrammen vi har sett i liksom modern tid, va, med kärnkraft och sånt där. Och är det höger eller vänster? Mm. Och socialdemokratin, det är mycket, mycket vänster jargong kanske, men när de ska fästa det på papper så blir det inte lika, då blir det mer mitten. Och det viktiga här, för, som Ulf Kristersson gör, vilket ju är skickligt, va, det är ju att han oavsett vad sossarna kommer fram till, så ska vi prata som om att det är vänster.
Är det handlar om, Olof Ehrenkrona?
Ja, det är en positionering.
Ja, nu frågade jag Olof Ehrenkrona.
Ja. Ja, kanske det, men det är ingen tvekan om att det i retoriken och i partiopinionen är en klar vänstersväng. Mm. Det finns tendenser åt andra hållet också, men det är framförallt en vänstersväng i ekonomi och fördelningspolitik.
Och jag håller inte med om den här nya riktningen som man pratar om. Handlar ju mest om stram migration, hårdare straff och försvarssatsningar. Och det är väl ungefär den riktningen som jag tycker att S har tagit den senaste tiden. Och ekonomiska biten pratade lite om. Väldigt, väldigt små svängar i så fall. Man har inte klubbat en förmögenhetsskatt, inte klubbat ett underskottsmål. Och Andersson nämnde ju inte ens klimatet under sitt 40 minuter långa tal. Så jag tycker inte det känns som en vänstersväng.
Mm. Magdalena Andersson beskrev ju Socialdemokraterna som ett rakare och mer handlingskraftigt parti idag än för 4 år sedan. Är det en beskrivning du delar, Stig-Björn Ljunggren?
Ja, i alla fall är det det som blir slutresultatet, är att man har exempel i migrationspolitiken så ska den vara stram. även om det finns några som tycker att den ska vara mer hållbar, vilket innebär att vi ska släppa på kranen så fort vi kan, va? Men titta, lyssnar vi på hennes tal, ja, det var inte så mycket om det hållbara, men det var Sverige, 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 Sverige. Och jag frågade henne själv om hon slog nytt partiledarrekord i att använda ordet Sverige. Och då sa hon att det kanske hon gjorde, och så fall var det hennes eget rekord.
Det var ju 48 gånger hon sa Sverige, tror jag, i talet där. Och den här utvecklingen har ju pågått ett tag. Jag vet, i Almedalen i fjol så hade de flesta partierna väldigt mycket fokus på Sverige, ja, svenska regeringar,
ja,
och så.
Ja, hela tiden en tävling om vem som är mest svensk. Va? Mm. Och skälet är ju att Socialdemokraterna vill fortsätta att växa, va? Medan de här på vänsterkanten har ju problem med opinionen.
Mm. Olof Enkrona.
Ja, det finns en ny nationalism inom socialdemokratin, men det finns också den motsatta trenden. Om man tittar på deras väljarunderlag så har det ju om vi tittar på städer som Malmö till exempel, så är det ju väldigt starkt tonvikt på invandring och invandrarna, andra generationens invandrare, första generationens invandrare. Så att det är nog ett sätt att balansera ett missnöje som Sverigedemokraterna tidigare exploaterat.
Mm. Mycket i det här talet som ni nämnde handlar ju om säkerhetsläget, att det kommer krävas uppoffringar framåt, bland annat, sa Magdalena Andersson. Var hon lika tydlig, tycker ni, med vilka prioriteringar som behöver krävas där? Vad säger du, Annika?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det enda de gjorde i termer av uppluckring ekonomiskt, att man kanske kan satsa lite mer, var just på försvaret. Men i alla andra frågor så var man ju ganska oense om vad man faktiskt kommit överens om i den ekonomiska politiken. Jag vet att den vänsterfalangen firade, men det gjorde också partiledningen. Då är det ju någon som har övertolkat då, kanske.
Mm. Vad säger du, Olof?
Att Socialdemokraterna har ju inte velat ge besked om nedskärningar för att finansiera försvarssatsningarna. Och de borgerliga har inte gett besked om skattehöjningar för att finansiera försvarssatsningarna. Och därmed så har man enats om upplåning. Det är ju ett sätt att komma runt överskottsmålet. Men det fungerar nog, tror jag, eftersom vi har så starka statsfinanser och starka ekonomi. Men är det höger eller vänster? Ja, det kan vi diskutera. Den frågan är inte avgjord. Och man ska ju komma ihåg det, att den största försvarssatsningen i modern tid skedde ju under 50- och 60-talen med socialdemokratisk regering efter 1925 års katastrofala nedrustning.
Samtidigt som den här kongressen pågår så är ju Magdalena Andersson som partiledare, hennes popularitet är stigande enligt mätningar. Den politik som S-kongressen nu bestämt sig för, är det något som kommer göra henne till statsminister igen? Vad tror du, Stig-Björn Ljunggren?
Nej, det är jag inte så säker på. Alltså, vi tar det här med stram migration, va? Så är det partiets linje. Men det är tillräckligt många bland ombuden och bland de olika socialdemokratiska organisationerna som säger att det där är inte bra. Och därmed får också väljarna få, om regeringspartierna är duktiga nog, kan de få den uppfattningen att Socialdemokraterna inte är seriösa när de säger det här. Utan de tänker fortsätta som förr och ha en väldigt generös flyktingpolitik. Och då tror jag kanske att de socialdemokratiska väljarna, framförallt de före detta väljarna, inte återvänder.
Vad säger du, Annika?
Nej, men jag tycker det är konstigt att man inte väljer att bygga på att åt vänster när man ser att det ändå finns ett stort stöd för till exempel en SV-MP-koalition. Andersson vill ju ganska tydligt söka samarbete hos Centerpartiet. Och jag har svårt att tro att väljare som tidigare röstat på Tidöpartierna skulle välja S nu när de anpassar sig mer efter den politiken, när det finns ett original, så att säga. Så att det är frågan om det kanske går, men sen är det väl kanske viktigare vilken politik man för om man nu får makten.
Mm. Olof Enkrona.
Jag tror att man måste ha klart för sig att den aktivistiska basen i socialdemokratin är mycket längre ifrån den egentliga väljarbasen, ja, än vad den har varit. Alltså, de egentliga väljarna lutar mer åt höger än aktivisten på kongressen. Men det är viktigt, det är därför som det inte är ett handlingskraftigt socialdemokratiskt parti som kommer ut ur den här kongressen, utan det är ett parti som säger: ja, kanske. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra den här avvägningen mellan höger och vänster. Och det är klart att för Magdalena Andersson är det ett stort problem att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte hänger med på fundamenten i den här politiken som tonar fram.
Mm. Kort, Annika. Mm.
Nej, men fundamenten då tolkar jag som att man skulle följa med åt höger, och det vore ju trist, tycker jag, om alla gick åt samma håll. Och jag tror tvärtom att väldigt många är mycket mer vänster än vad partiledningen i Socialdemokraterna representerar.
Vad ser du det i valsiffror någonstans?
Vad sa du?
Vad ser du det i valsiffror någonstans?
Ja, nu tänker jag att det kommer ett nytt val. Så då får man fokusera på det.
En helt ny värld alltså. Ja,
vi får vänta till och se på det, till det valet helt enkelt. Jag tänkte att vi byter ämne. Idag så träder ju lagen om gårdsförsäljning av alkohol i kraft efter många års debatt och med en hel del regelverk kring vem som får sälja och hur. I Höganäs och Nacka så jobbar kommunens tjänstemän extra idag söndag för att försäljningen ska ha en chans att komma igång redan nu på förmiddagen, kanske om några minuter faktiskt, bara när jag tittar på klockan. Andra kommuner är mindre entusiastiska, som Stockholm, där öppettiderna begränsas mer än vad lagen kräver. Så jag undrar, på det hela taget, blev det här en bra reform, Olof Edenkrona?
Ja.
Stigbjörn Ljunggren?
Nej.
Anne Krona?
Ja, också nej på den.
Men då så får jag Olof Edenkrona utveckla varför det är bra.
Den är bra därför att det är ett steg på vägen mot en rimlig politik. Landsbygden är beroende av många olika försörjningsgrenar. Om vi ska undvika den eftersläpning som har skapat så stora politiska problem i andra länder, då måste vi ge utrymme för företagande på landsbygden. Gårdsförsäljning är ett sätt att öka företagandet och göra det på ett småskaligt sätt, och ofta också då på ett sätt som är hållbart.
Ett steg på vägen, säger Olof Edenkrona. Stigbjörn Ljunggren.
Ja, och när vi tar några steg framåt får vi se var vi hamnar. För risken är ju att det här, och det är ju det som kritikerna skjuter in sig på, att det här blir ju mer de stora kosmodemoniska spritbolagen som kommer att ta över, och att det kanske till och med riskerar den svenska systembolagskulturen, va? Där det finns ett systembolag i varenda kommun i det här landet. Den enda statliga närvaron vi kan lita på. Och då är det ju olyckligt. Va? Men när det blir det de här småföretagarna, va, så kan det ju vara, nu håller jag fullständigt med, att det är ju jättebra. Men jag tycker att nästa steg borde ju vara då snarare att man tillåter hushållshembränning, va? Att man får göra, alltså då är det ju vanligt folk som får frihet och inte bolagen. Det tror jag skulle utveckla landsbygden ännu mer.
Olika kommuner har olika linjer, som jag nämnde. Socialminister Jakob Forssmed kritiserade igår det han kallar för extrema skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider. Är det ett problem man vill kunna...
Ja, alltså jag tänker att det här handlar mycket om att man kanske vill att det ska handla om det här lite charmiga, småskaliga, och jag kan förstå liksom charmen och tanken där, men jag tänker att det kanske snarare kommer uppstå skenverksamheter, alltså skengårdar, där syftet primärt är att liksom komma undan eller komma runt monopolet. Och som vi varit inne på här, så tänker jag att det måste ju ändå se till att bevara systembolagets monopol, och om syftet med det här är att kringgå det och uppluckra det, så tycker jag att det är dåligt. Och sen exakt hur det kommer gå, hur olika kommuner hanterar det, det är ju det man får följa upp nu för att se hur det här fungerar, om det faktiskt kommer att utmana folkhälsan på sikt.
Men har Forssmed rätt här, Olof Edenkrona, att det är ett problem att kommunerna är så olika?
Jag vet inte. Alltså, jag har förmånen att kunna följa hemtjänsten i två olika kommuner, Stockholm och Täby. Jag kan konstatera att skillnaderna är enorma till Täbys fördel. Kanske beroende på att de har haft borgerligt styre konsekvent under väldigt lång tid.
Mm. Stigbjörn Ljungberg, sist. Det här är ju en prövoperiod på 6 år nu. Kommer det att stanna, om du skulle säga?
Ja, alltså det som kommer att vara patetiskt är ju de här föreläsningarna som man ska få. Man ska ha en 45 minuters introduktion till alkoholens för- och nackdelar.
30 minuter tror jag att de har landat på.
Ja, 30, ja, wow. Ja, det kanske blir 5 minuter, men det är fortfarande att skriva folk på näsan, va? Samtidigt som vi har hemleveranser av vin till dörren, va? Vi har liksom folk åker utomlands och bygger upp sina egna systembolag i garaget, va? Så att det är lite patetiskt. Alltså det påminner Olof och jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg när man börjar med uteserveringar i Sverige. Och då var det kommunen som bestämde att man skulle ha ett plank. Så att de som gick förbi inte såg att folk satt och drack pilsner.
Vet du vad, jag stoppar dig i denna nostalgiska utvikning för att vi ska hinna med en kort sista fråga. Festivalsommaren har börjat. I fredags var det Brännbollsyra
heter det, i Umeå. Och det var också första gången som den tidigare brottsdömde rapparen Yasin skulle ha stått på scen i Sverige på 9 år. Nu ställdes detta in. Men redan innan dess hade Umeå kommun bestämt att inte sponsra den här festivalen med anledning av just att de bokat Yasin. Borlänge har valt samma väg. Gör Umeå och Borlänge rätt här, Stig-Björn Ljunggren?
Nej, det gör de inte. Varför? Vän av Borlänge kommer aldrig vara nöjda.
Nej, Annie Krona.
Nej.
Olof Ehrenkrona.
Ja.
Annie Krona på lite kort, varför?
Ja, nej, men det är ju ganska rakt argument. Jag tycker att politiker ska inte lägga sig i kulturellt innehåll. De har inte ens en fingernagels avstånd mellan politik och kultur. Så att jag tycker att, att man måste passa sig för att se till att liksom, kultur inte ska vara villkorad för att få stöd, och då på sättet att man ska ha kultur som ja, men rådande politisk makt tycker om.
Bästa argumentet mot detta, Olof Ehrenkrona?
Ja, alltså gängbrottsligheten som det här handlar om är ju vårt största samhällsproblem. Det är en typ av brottslighet som dessutom vänder sig till barn och förstör livet, inte bara för offren utan också för förövarna. Mm. Så att jag vill med stor emfas säga att det är inte så att man ska förbjuda festivaler, men man ska inte använda skattemedel för att finansiera direkt samhällsfarlig opinionsbildning.
Och jag tittar på klockan och tänker att Stig-Björn Ljunggren, du får sista frågan nästa gång istället. Tack
Bra,
så mycket,
tack.
Panelen. Stig-Björn Ljunggren, Olof Ehrenkrona och Annie Krona.
Och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende, att det var inget bra, alltså det var kaos.
Jag tänkte, vad fan är han någonstans?
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta.
På natten fanns det folk som inte kom in överhuvudtaget till mig.
Jag var i chock.
Det är fruktansvärt att det har varit så i verksamheten, att det har tagit så lång tid. Och jag är jätteledsen för att det har blivit så här.
Kaliber, måndag efter 10:00 i P1.
Klockan är 11, här är Ekot. Det är väldigt jämnt mellan kandidaterna i den avgörande omgången av det polska presidentvalet som hölls idag. Ett val som beskrivits som ett ödesval. Varför det är så viktigt berättar Peter Jonsson, journalist, författare och Östeuropakännare bosatt i Warszawa, mer om.
Dels kommer det att avgöra hur den inrikespolitiska situationen ser ut under de närmaste åren i Polen, och då framförallt om regeringen TUS kan genomföra de reformer som de gick på val på. Och det är ju bland annat abortfrågan, och det är framförallt en reformering av rättsväsendet som presidenten kan blockera och har blockerat och kommer att blockera om det blir Navrotsky som vinner valet. Och som går att genomföra om det blir tvärtom om Trzaskowski. Det andra gäller utrikespolitiken, det vill säga inträdet i Europeiska unionen, inträdet i Ukrainas eventuella inträde i både EU och NATO, som kommer att försvåras om Navrotsky vinner. Det är de här två frågorna som ligger i nivåskålen. Därför är ju det här valet egentligen inte bara ett polskt val, utan det gäller hela Europa.
Peter Jonsson intervjuades av Linnea Wannefors. Under dagen har dödssiffrorna stigit efter att palestinier beskjutits i närheten av ett matutdelningscenter i Gaza. Enligt Nassesjukhuset i Gaza har över 30 människor dödats och runt 200 skadats. Ett tiotal svävar fortfarande mellan liv och död på grund av brist på medicinsk utrustning.
Nassesjukhuset i Stjärnjones, som redan går på knäna, tog emot de flesta dödade och skadade efter beskjutningen vid ett matutdelningscenter i Västra Rafah. Enligt vittnesmål till Ekot öppnade den israeliska armén före gryningen eld mot tusentals hungriga och desperata människor som hade samlats 1 kilometer bort från ett amerikanskt matutdelningscenter. Sexbarnsmamman i Kram Naser berättar för Ekot att israeliska drönare gav via högtalare order till folkmassan att röra sig framåt. Helt plötsligt började israelerna skjuta mot oss från olika håll. De flesta som dödades och skadades stod vid sidorna av folksamlingen. De i mitten gömde sig under de döda, säger Ikram Naser. Den israeliska armén förnekade att någon beskjutning ska ha skett mot civila vid eller i närheten av distributionsplatsen. Samar Hadrosi i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
En av de sista rösterna som kan berätta om egna erfarenheter av förintelsen har tystnat. 97-åriga överlevaren Livia Frenkel gick bort tidigt igår morse efter en tids sjukdom. Så här säger dottern Titti Frenkel.
Det är tomt och samtidigt så vet vi att hon hade liksom åstadkommit det hon ville åstadkomma och hon hade varit så otroligt älskad av alla, hela familjen.
Lydia Frenkel sändes tillsammans med sin syster Hedi Frid till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau när hon var i 15-årsåldern. Så här berättar hon i Sommar i P1 från juli 2023.
Den tredje kvällen stannade tåget. Jag kikade ut genom gluggen och såg ortsnamnet. Auschwitz-Birkenau. Dörrarna drogs åt sidan, vakternas kommando, randiga fångkläder.
Titti Frenkel fyller i historien om vad som hände sedan.
Där Josef Mengele stod och sorterade dem till höger och vänster. Och de separerades från mamma och pappa och mamma fick åt ena hållet och pappa åt andra. Och sen såg de dem aldrig mera. De blev lovade att mamma kommer nästa dag. Och sen så, var är mamma någonstans? Ja, hon brinner där uppe, var det svar de fick.
Livia Frenkel ägnade sedan den senare halvan av sitt liv till att resa runt och föreläsa om förintelsen.
Det handlade om att det inte ska, någonting liknande får aldrig upprepas igen.
Reporter Helena Boman Brody. Nu till vädret imorgon den första måndagen i juni. Götaland och Svealand får växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över Norrland regnskurar på sina håll som långsamt rör sig bort norrut över norra Norrland. Det här var Ekot klockan 11 i studion, Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Om maktkampen mellan Trump och domstolarna i USA. Val i veckan i Sydkorea, där det som kallas könskriget blivit ett akut problem.
Våld på dejter, stalking och att tjejer blir filmade utan att veta det när de har sex. Sånt blir bara värre och värre, säger Kim So-yeon.
Men politikerna väljer undan. Om kaoset i Frankrike efter fotbollsfirandet igår, det blir satir med radioskugga och samtal om Gaza. Hör också om ett viktigt NATO-möte i veckan som kommer och sist Helena von Zweigbergk som är på vift.
Jag är i Paris och står i ett gathörn och spejar efter min skolfranska. Jag trodde den var med. Hade den i ett lite stödigt grepp när jag fortfarande var hemma, men nu? Hallå? Hallå?
Välkommen till Godmorgon världens andra timme. Jag heter Nina Benner. Vi ska till USA först där president Donald Trumps importtullar just ständigt är i fokus dessa dagar eftersom de påverkar resten av världens ekonomi. Men framtiden för de här tullarna är oviss. I veckan stoppades många av dem tillfälligt av en specialdomstol för internationell handel. Men strax därefter så bestämde en högre instans att tullarna skulle fortsätta gälla i väntan på fortsatt rättslig prövning. Och det här är bara ett av många presidentbeslut som just nu är föremål för just domstolsprövning. God morgon Dag Blank, professor i Nordamerikastudier.
God morgon.
Du, politik och juridik går ju ofta hand i hand i amerikansk i USA. Men brukar det vara på den här nivån att det är så många fall?
Det här är väldigt många fall nu, men det finns, om man går tillbaka i historien, precis som du säger, de går hand i hand och det finns många exempel på där juridiken och politiken har varit på kollisionskurs.
Men är det speciellt på något sätt just nu?
Ja, nu är det ju väldigt mycket. Eftersom presidenten här, Donald Trump, försöker utvidga sin makt. USA karaktäriseras ju av maktdelning, de tre delarna, presidentämbetet, kongressen och domstolarna. Och de ska balansera varandra på olika sätt. Men just nu ser vi en period där presidenten försöker flytta fram presidentämbetets makt på de andra delarnas bekostnad.
Och det är därav också som de här rättsliga prövningarna då?
Just precis. Då protesterar de andra delarna, eller protesterar folk och organisationer, personer och delstater och försöker få en rättslig prövning av detta.
Mm. Och just nu så är det ett antal processer igång. De flesta antar jag kommer sluta i högsta domstolen, det vill säga det tar ett tag. Är det några särskilda avgöranden som du väntar på?
Ja, dels har vi de här tullarna då, men det är ju så att säga, det är en sakfråga, men igen, den större principiella frågan är hur mycket makt har presidenten. Många av de här besluten som presidenten fattar är så kallade executive orders, president orders säger man ibland på svenska, som han kan utfärda eftersom han är chef för den federala, den exekutiva delen av regeringen. Normalt sett skulle tullar vara lagstiftning, och det är kongressen som initierar det. Här har han rundat kongressen, han menar att det råder ett nödläge och då finns det speciella regler som kan i vissa sammanhang tillåta det. Och det är någonting som prövas här, är det ett nödläge, har presidenten rätt att göra på detta sätt? Så det kommer förmodligen en högre instans, kanske högsta domstolen, att till slut bestämma huruvida detta är så. Och det betyder också då, kan han flytta fram sin makt så här mycket?
Mm. När sista instans säger sitt, är det självklart, tänker du, att Donald Trump kommer följa domstolsutslagen?
Det bör vara det. Det är en del av systemet att när en domstol, speciellt den högsta domstolen då, har kommit ett utslag, så ska de andra delarna följa sig. Det finns många exempel.